Podplay.
Hej och
hjärtligt välkomna.
Verkligen. Gått sju år. Kommer vi liksom
helt osynk.
Vi kommer in och lägga ner podden innan vi synkar upp, innan vi lär oss att säga hej ordentligt.
Jag tror det. Jag tänkte liksom jag effektiviserade rakt processen och tog bort hejet och sa bara hjärtligt välkomna. Jag tyckte det kändes klint en dag som denna.
Ja, men alltså jag tror typ att det är det som folk verkligen lyssnar på den här podden för. Alltså effektiva lösningar.
Ja, jajamän.
Nej, men jag tycker att vi måste börja med att tacka för alla de otroligt många, otroligt fina, otroligt rörande saker som folk har skrivit sen vi gick ut med att vi ska lägga ner.
Ja.
Det har varit typ lite sjukt.
Ja.
Jag har typ liksom haft lite svårt att ta in det ibland, för att det verkligen har varit så här, man bara, vi har haft en sån lång relation, du och jag och många av dem som har lyssnat, och typ att det är så här, det är som att hela liv har levts när vi har gjort det här tillsammans med er.
Nej,
och det är så här, jag vet inte, det var som att det blev riktigt liksom, och det blev så jävla sorgligt och fint och...
Jag typ säger, det blev mer sorgligt tycker jag på något vis när vi förstod. Eller när jag förstod att folk typ faktiskt gillar vår podd. Nej, men lite så.
Alltså, jag tror att jag har tänkt så här. Vi kan sluta göra den här podden, för du och jag kommer fortfarande ha varandra.
Mm.
Men det var som att det gick upp för mig. Men vadå, kommer jag inte ha de här andra personerna?
Nej. Som du träffar och hörs med så ofta.
Men ändå så här, förstår du vad jag menar typ?
Nej, men jag förstår precis, jag bara skojar med dig. Nej, men jag håller verkligen med. Och det är ju så definitivt på något vis. Alltså det är ju så när man liksom gör slut. Att det är ju slut liksom. Det är sorgligt. Men det är verkligen sorgligt.
Men, och vi kan väl också typ tacka för att ni har köpt så himla mycket biljetter. På ett sätt. De finns ju på mordmotmord.se till hela avskedsturnén. Det blir Växjö, det blir Göteborg, Malmö, det blir Umeå, Stockholm, Uppsala. Och det ska bli så jävla kul. Vi pratar ju precis innan gjort våran Patreon-podd där vi pratar om att vi behöver sjunga karaoke i Umeå. Så om man har ett tips på ett bra karaoke-ställe i Umeå så kan man bara höra av sig, eller hur?
Ja, ja. Och på de andra ställena så har vi också. Alltså låt oss inte stanna.
Nej, nej. Alltså vi ska liksom belch through Sweden.
Nej, men det ska bli så himla kul att och köra live. Alltså jag längtar verkligen. Och vi har ju redan liksom börjat så här pirra lite kring vad vi ska göra. Fall.
Japp, verkligen.
Det ska bli kul.
Det kommer bli helt grymt. Och typ, jag tycker att det känns bra att så här, att man får ta ett ordentligt avsked. Alltså jag känner typ ett behov av att vara i den känslan med dig, Anna, och typ med våra lyssnare, och att samtidigt göra det som vi typ har tyckt varit roligast sen vi började göra det här, alltså att göra det live och att typ träffa folk och berätta historier på scen, och alltså så här, det känns som att det kommer bli ett värdigt och bra avslut.
Jag håller med.
Så jag hoppas att ni vill vara med oss på det värdiga och bra avslutet. Det säljer liksom på, så skynda er och shoppa er en biljett så ses vi i Sverige på vägarna i maj. Men vi kommer fortsätta fram till sommaren, och vi har fått lite frågor om så här, vad som kommer hända med de gamla avsnitten och sånt. Och vi behöver typ ta reda på det.
Ja, vi vet inte.
Men vi ska ta reda på det, och så hör vi av oss, helt enkelt. Och fram till sommaren så rullar vi ju på, berättar hemska historier för varandra och för er varje vecka. Och ja, men bara tack så jättemycket. Det har betytt
tack snälla.
Svin mycket. Och varit jättefint och rörande.
Och även den här veckan så ska vi berätta hemskheter och så vidare.
Det ska vi verkligen göra.
För varandra.
Vem är det som börjar egentligen?
Jag tror att det är du.
Okej. Då gör jag det. Virginia Lynn Martin föddes 1947 i Pennsylvania i alltså USA då. Hennes föräldrar hette William och Claire. Det verkar inte som att de liksom levde tillsammans hela livet, utan de verkar ha separerat. Det finns väldigt lite information om vem Virginia var. Alltså ingen alls skulle jag säga. Men hon gifte sig i alla fall och fick två söner. 1968 kom Richard och två senare kom Reagan. Mm-hmm. Vad som hände med pojkarnas pappa är också lite oklart. Det här är ett sånt fall med luckor i, som du hör. Men klart är i alla fall att hon inte levde med pappan till pojkarna. Om han var död eller om de separerade, lite otydligt. Men hur som helst så träffar Virginia en ny man när pojkarna är några år gamla. Han heter Gerald Uden och nu tar, alltså de gifte sig och hela familjen tar hans efternamn. Gerald var några år äldre än Virginia. Han hade varit gift tidigare minst en gång, men han hade inga egna barn. Och han tog typ gladeligen på sig uppdraget som ja, men typ pappa till Richard Reagan. Och när han och Virginia gifte sig så adopterade han hennes söner.
Mm.
Så han var liksom on board with the whole family. Men det här skulle liksom inte bli den stora långvariga lyckan för någon i familjen, utan bara efter några månader, alltså efter bröllopet och adoptionen, så ansökte Virginia om skilsmässa, och efter det var hennes och Geralds relation ansträngd. Alltså det verkar som att han har haft någon slags tanke om att hon bara hade gift sig med honom för att han skulle adoptera barnen och då tvingas betala underhåll.
Mm-hmm.
Hennes sida av den här situationen har liksom inte, alltså den lyfts inte fram i medierapporteringen om det här fallet, helt enkelt.
Nej.
Så vad hon, alltså hennes inställning är ja, oklar, helt enkelt. Men klart är att de gifte sig, han adopterade barnen och sen gick det typ några månader bara och sen ansökte hon om skilsmässa. Det som är klart är att Gerald liksom då och då, inte så ofta, men då och då träffar pojkarna även efter skilsmässan. Det finns vissa historier om, eller vissa medier säger att hon hindrade honom från att träffa dem. Men han kommer att träffa en ny kvinna som kommer bli hans tredje eller fjärde fru. Och vid det här laget så bor han i Freeman County i Wyoming. Och en dag kommer en nyinflyttad granne och knackar på hemma hos honom, för hon behöver hjälp med sin trailer. Och det här är sommaren 1976. Det blir början på en lång kärlekshistoria. Kvinnan heter Alice Prunty. Hon har fem barn, mm-hmm, från tre tidigare äktenskap. Det verkar inte som att de alla bor med henne vid det här laget. Det enda jag vet är att hon bor med sin yngsta dotter Erica. Fem månader efter att Alice har knackat på hemma hos Gerald så gifter de sig och de flyttar vidare till en stor gård i Pavilion i Wyoming, där de typ har djur, alltså hönor, kossor, grisar och sådär.
Mm.
Men Geralds förflutna gör sig påmint när Virginia och den nu 11-åriga Richard och 10-åriga Reagan flyttar till samma område. Det verkar som att Virginias mamma Claire också bor i närheten. Nu kommer det bli många namn. Så se till när du tappar bort dem, okej? Okay?
Yeah. Yeah.
Vi har de här pojkarna, Richard och Reagan. Vi har Virginia, pojkarnas mamma. Och hennes mamma Claire. Vi har Gerald och Alice, som sagt. Bara be mig clarify när du blir förvirrad.
Yes.
Det verkar ändå som att så här, när Virginia och pojkarna flyttar till det här området så blir det lite av en reunion. Alltså de har en del kontakt, de ses och sådär. Och det verkar som att det går helt okej. Okay. Men den 13 september 1980 kliver Virginias mamma Claire Martin in på en polisstation och anmäler sin dotter och sina två barnbarn försvunna. Det visar att de dagen innan lämnat Claires hem för att möta Gerald. För han har då lovat sina söner att jaga duvor. Så han har varit så här: jag kan lära er att jaga, ni kan få komma ut, vi ska ut i skogen och vi ska typ skjuta fåglar. Liksom. Det är bara det att Virginia, Richard och Reagan aldrig kommer hem igen. Och när Claire ringer till Gerald berättar han att de aldrig kom till den här bestämda mötesplatsen den morgonen. Så att han har inte träffat dem, säger han. Så tillsammans så har Claire och Gerald kört runt och letat i området. Mellan, så här, alltså där hon kan ha rört sig eller de kan ha kört. Men mamman, sönerna och den Ford station wagon som tillhör Claire och som Virginia lånat är spårlöst försvunna allihop. Till en början vill polisen inte utreda. De är så här, Virginia, typ, hon är vuxen och hon har ju nog gett sig av sig själv, du vet, det vanliga. Men hennes mamma är så här: nej, det här är superolikt henne. Och efter ett par veckor så får hon då tyvärr vatten på sin kvarn. För då hittas bilen som Virginia kört halvvägs ner i typ en dal. Och i bilen hittas mycket blod, Det här är då innan DNA-tekniken, så man kan inte konstatera vem, man kan inte komma fram till vems blod det är, men man kan konstatera att det är samma blodgrupp som Virginia har. Dessutom hittar man patronhylsor i och runt den här bilen, men inga kroppar och inga andra spår av de tre. Virginias mamma och pojkarnas mormor Claire är övertygade om att Gerald har haft något med deras försvinnande att göra. Och när polisen pratar med honom och hans fru Alice är båda två, alltså de blir superupprörda ens av den, alltså typ antydan liksom. Och de är typ upprörda på ett sätt som polisen tycker är konstigt. Men utan kroppar och utan spår så finns det inte så mycket att göra liksom. Så de försvunna pojkarnas bilder sätts på mjölkpaket, det är under den tiden liksom, och de är kvar där och de liksom söks aktivt efter under lång tid, men det är ingenting ger någonting och fallet blir kallt. 1982, alltså 2 år efter de har försvunnit, så flyttar Gerald och Alice Udon till Chadwick i Missouri, alltså nästan 180 mil från där de bodde tidigare. De säger att de gör det för att de typ inte klarar av misstankarna från polisen och de som bor i området. De vill väl typ starta på nytt på en annan plats typ. 12 år senare kliver en man in på en polisstation med information om Alice. Det är hennes äldsta son Todd. Han säger till polisen att han vet att hans mamma varit inblandad i ett mord. Polisen har då, alltså de är liksom, de känner till fallet, de blir superintresserade, de är så här, de har alltid misstänkt att Alice och Gerald är inblandade i det här försvinnandet på något sätt. Men det Todd ska berätta handlar om ett helt annat fall. Det handlar om mordet på Ronald Holtz, vilket är Alice tredje man. Alltså mannen hon var gift med innan hon gift sig med Gerald. De träffades, alltså Alice och Ron träffades när hon jobbade på ett psykiatriskt sjukhus där han var patient. Han var före detta militär med stora psykiska problem. Hon var alltså hans sköterska. Relationen börjar där men fortsätter utanför sjukhuset, och det är en super, super dålig relation. Alltså han är riktigt jävla våldsam. Hon ansöker om skilsmässa 1974, och det går igenom efter en viss tid trots att han inte har liksom skrivit under. Och hon säger då att han är försvunnen. Alltså att hon har typ dumpat honom och då har han gett sig av. Hon har ingen aning om vart han är. Så skilsmässan går igenom för att han inte, alltså utan hans underskrift, för att han inte är i närheten och kan skriva under. Hon fattar. Ja. Men hennes son har då en helt annan historia att berätta. Han säger att hans mamma berättat för honom att hon har skjutit Ron för att han har antingen blivit våldsam eller hotat med våld mot hennes dotter Erica, som alltså är typ några år gammal vid det här laget. Och så hon har skjutit honom efter att han har hotat Erica, och sen har hon lagt hans kropp i en tunna och dumpat tunnan i ett övergivet gruvschakt. Det här ska ha skett i slutet av 74 eller början av 75. Det är alltså typ 20 år innan Todd går till polisen. Det är alltså innan hon ens har träffat Gerald då. Är du med mig? Något sådär?
Ja, jag är med. Jag är med.
Man kan konstatera att det inte finns ett enda spår efter Ronald, efter att Alice har liksom dumpat honom. Alltså han har som sagt haft psykiska problem tidigare. Han har aldrig efter det typ fått vård eller hamnat på sjukhus. Han har inte typ cashat. Jag tror att han har sån typ pension från militären liksom. Han har inte cashat några sådana checkar efter det. Alltså det finns inte ett enda spår efter när hon har gjort sig av med honom liksom. Men polisen har ett stort problem i att så här, det här gruvschaktet som Alice son har sagt att hon dumpade kroppen i, det är ett gruvschakt som en närliggande gård använder för att dumpa slaktavfall. Så att när de har typ slaktat ett djur så slänger de delarna de inte vill använda sig av i det här gruvschaktet. Vilket det låter sjukt bara det, men...
Ja.
Det har också gått 20 år. 20 år av liksom döda djur i det här hålet där det någonstans också ska ligga en människokropp typ.
Oh, gud.
Så man försöker leta efter Ronalds kvarlevor, men man hittar ingenting. Och du vet så här, trots att man har den här liksom ändå smoking gun vittnesmålet så blir det ingenting av det. Så att fallet typ svalnar igen och kommer att vara kallt i ytterligare 11 år. 2005 gör man ett nytt försök på båda fallen, alltså både Ronald Halls försvinnande och Virginia Richard Reagans försvinnande. Polisen går till Alice och frågar henne först så här: kan inte du berätta, bara påminna oss här, alltså hur ser din liksom ditt familjeträd ut? Alltså typ din familjehistoria. Och då nämner hon inte ens Ronald Holtz. Alltså hon bara hoppar över att hon har varit gift med honom typ. Och dagen efter så kommer hon tillbaka till henne och typ konfronterar med så här: du varför nämnde du inte din tredje man, han som försvann typ? Och då säger hon att så här, hon bara nej men jag, eller hon, polisen beskriver som att hon blev jättechockad över att ens höra hans namn, men sen säger hon så här: nej men jag typ räknar inte det äktenskapet för att den relationen var så himla himla kort och den var så himla himla dålig typ. Och okay, så säger polisen så här: okej, för din son har sagt till oss att du dödade honom. Och då säger hon att det är någonting hon har hittat på som en liksom, alltså som en varning beskriver hon det, vilket är så man bara, är det en varning som är så här: don't cross me because I'm gonna kill you, eller vad är det för varning att säga till sin son typ. Men hur som helst, hon säger att hon har hittat på det här för att liksom skrämma sin son. Det är inte sant. Okay. Hon har dumpat honom och han har försvunnit. Vid det här laget så gräver polisen upp Gerald och Alice gamla gård också, för att de bara så här, de kanske, du vet, har grävt ner den, grävt ner kropparna någonstans där. Ingenting leder någonstans. Virginias mamma Claire Martin har aldrig slutat kämpa för sin dotter och sina barnbarn och gjort liksom allt hon har kunnat för att ingen ska kunna glömma dem. Men det har inte lett till någonting. Och den 4 april 2013, nu har vi alltså hoppat fram ännu mer, då dör Claire, 92 år gammal, och hon kommer aldrig att få veta vad som hände Virginia Richard Reagan. Mm. Men hennes död gör att de poliser som nu har fallit på sitt bord blir så här ännu mer bestämda att de ska klara upp det här fallet. De bör bestämma sig för på något sätt för att liksom börja med Ronald Holtz. Alltså de bestämmer sig för att ta sig tillbaka till gruvschaktet. Nu ska vi se. Han försvann i slutet av 74. Det är nu 2013.
Och har de slutat använda det där gruvschaktet till...
Jag vet inte.
Det känns så obehagligt.
Nej, det är inte... Det är inte toppen.
Alltså, tänk vad det luktar
alltså, där börjar pandemier.
Alltså ja.
De lägger en och en halv dag på att gräva i det här. Vad jag bara kan anta är liksom någon slags gegg. Mestadels. Det är så jag föreställer mig det. Till slut så hittar de en tunna. I tunnan hittar de ett mänskligt skelett. Alltså fullt, liksom komplett skelett.
Nej.
Och i skallens bakhuvud, alltså de hittar skallen, och i bakhuvudet så finns ett kulhål. Helt då i linje med hur Alice son berättat att hon har dödat Ronald Holtz. De letar upp en biologisk dotter och testar hennes DNA och kan då bekräfta att mannen, eller det här skelettet de har hittat, är Ronald Holtz kvarlevor. Han försvann 74, det är nu 2013.
Fan vad sjukt.
Den 26 september 2013 grips den nu 74 år gamla Alice Uden. En, du vet, så vänlig mormorsfigur i området där de bor. Grannarna är chockade över att de bara, varför grips den här gamla tanten typ? Ja, hon mördade sin man typ. Hon håller till en början fast vid att hon inte vet någonting om vad som har hänt hennes exman, men så konfronteras hon med en bild på skallen då, med ett komplett, liksom, alltså man ser kulhålet helt enkelt. Mm. Och polisen säger så här: det här, vi vet vad Ronald Holtz är, för att det här är Ronald Holtz typ. Och då bara erkänner hon. Hon berättar att Ron varit våldsam och att han har blivit arg på hennes lilla dotter Erica när hon skrikit och att han hotat att döda henne. Och då har Alice helt enkelt tagit ett gevär och skjutit honom i huvudet. Hon säger att hon har gjort allting, alltså både mordet och att dumpa kroppen helt själv. Alltså hon har inte haft hjälp av någon liksom. Dagen efter pratar polisen med Gerald. Han var inte hemma när hon greps för att de driver någon slags truckingföretag. Alltså han är lastbilschaufför, så han har varit ute på jobb. Han kommer hem, hans fru är gripen. Och polisen är så här, ja, hon sitter häktad för mord. Och De säger medvetet inte vilket mord.
Vilket?
Då säger Gerald Urdan, varför har ni gripit Alice? Ni har tagit fel person. Hon gjorde det inte. Det var jag som gjorde det. För han tror ju då förstås att polisen pratar om morden på Virginia Richard Reagan, medan de egentligen inte alls gör det. Och han bara rakt upp och ner liksom erkänner för att typ rädda sin fru. Han kommer efter det bara att så här, du vet, helt matter of fact, utan ånger eller synlig ångest, berätta om det här trippelmordet på sin exfru och sina adoptivsöner 33 år tidigare. Han säger att han hade hamnat i kläm mellan Alice och Virginia. Alice ansåg att Virginia bara utnyttjade honom för underhåll och att det varit hennes plan hela tiden. Inte nog med det, de ansåg också att Virginia försökte sabotera för de två att komma emellan, mellan dem liksom. Han ville inte betala mer underhåll. Han ville inte heller ha den här konflikten. Han ville liksom, enorma air quotes, lösa sina problem. Så han bokade in den här jakten med de här två små pojkarna som han har känt i flera års tid, adopterat, de bär hans efternamn. Och han har bara så här, tagit med sig dem ut i skogen, och när de har varit ute i skogen har han helt enkelt bara skjutit dem. Han har börjat med att skjuta deras mamma och sen har han skjutit pojkarna, bara liksom,
alltså så
jävla hemskt. Fruktansvärt, verkligen. Han är så här, han bara, om jag är här, jag antar att ni har hittat kropparna typ, och det är helt sjukt. Alltså han bara, då har ni haft sån tur. Alltså du vet, han är liksom så här, han har uppenbarligen gjort sig av med deras kroppar på ett sätt som är, ja, men han har gått to great lengths för att liksom ingen ska hitta dem, helt enkelt. Han säger att han har lagt dem i tunnor och slängt dem i Fremont Lake, alltså tyngt ner dem och kastat dem i Fremont Lake som ligger i närheten och är en av de djupaste sjöarna i USA. Polisen har sedan dess letat i den här sjön men inte lyckats hitta någonting liksom.
Okej. Okay.
Gerald Urdan kommer aldrig att genomgå en rättegång, utan han erkänner sig skyldig och tar en liksom plea deal som ger honom trippla livstidsdomar. Alice erkänner ju att hon har mördat Ronald Holtz, men tar en rättegång under vilken åklagaren hävdar att Ron sköts i sin säng, så att han inte var ett liksom aktivt hot när hon sköt honom. Och försvaret då menar att Alice har agerat i självförsvar och för att försvara sin lilla dotter. Juryn kommer att fria henne för överlagt mord, alltså first degree murder, men döma henne för second degree murder. Hon döms också till livstidsfängelse. Hon sitter dock bara i 5 år innan hon dör 2019. 2 dagar senare tar Gerald tillbaka sitt erkännande och skyller allt på Alice. Han säger plötsligt mycket lämpligt att det var hon som dödade Virginia Martin och Richard och Reagan. Och att han liksom inte gjorde det. Vilket är att man bara, okej, okay, vad håller du på med? Det här får ju avslag. Så han får inte resning liksom. De här två har alltså inte dömts för samma brott. Och Ronald Holtz mördades ju då innan Alice träffade Gerald. Alice erkände aldrig att hon visste någonting om vad som hänt Virginia och pojkarna. Och det sa ju heller inte Gerald att hon gjorde. Åtminstone inte så länge hon levde. Men det är uppenbarligen anmärkningsvärt att de här två personerna har liksom båda två dödat folk och lagt kropparna i tunnor och gjort sig av med dem. Men de är inte, alltså så här, de är inte på något sätt dömda för samma mord. Jag tycker att det är intressant. Uppenbarligen, de måste ju veta om. Alltså hon måste ju ha vetat om vad som hände, och han måste ha vetat om vad hon hade gjort med, bara att de två hittade varandra i det här liksom, ja, de hittade varandra på något sätt och bara höll käft om det i så jävla lång tid typ.
Nej, men det är det som är så sjukt, att det är, alltså vad var det, 30 år.
Är det så, jag tycker sjukt? Att det är någonting som är så rörande, men också förstås frustrerande med, du vet, att så här, när hon, alltså att de här poliserna bara, den här stackars mamman har letat efter sin dotter och sina barnbarn i 30 års tid och aldrig fått ett enda jävla svar. Alltid varit säker på att det var den här jävla exmannen som visste någonting. Och du vet, han var ute och letade efter dem med mamman, alltså med Claire Martin. Nej, det är så, dagen de försvann. Det är alltså så, det är så jävla mörkt, grymt. Verkligen. Jag har sett ett avsnitt av serien Snapped Killer Couples, säsong 15, avsnitt 10. Jag har lyssnat på Evidence Locker och Murder Me on Monday om fallet. Har du lyssnat på Murder Me on Monday någon gång?
Jag tror det.
Det är där när det är en mamma och en son.
Nej, då har jag inte det. Jag känner igen namnet.
De har en intressant kemi. Jag vet inte, jag vill typ att du ska lyssna och ha en liten tanke om det. Jag vet inte, det är någonting med det som är lite speciellt. Jag vill vara tydlig med att jag inte insinuerar att de ligger med varandra. För nu lät det som att jag gjorde det. Det gör jag inte överhuvudtaget. Det är inte det jag menar. Men, jag har läst på Oxygen.com förstås, på People.com, på toppensidan CowboyStateDaily.com och även ABC News.
Tack Karin.
Tack själv.
Okej, då kör vi min tur då. Peter och Joan Porco bodde i Delmar i Delaware med sina söner Jonathan och Christopher. Och de var liksom en helt vanlig medelklassfamilj. Peter jobbade inom rättsväsendet och Joan var logoped på en skola i deras område. De var båda två så väldigt närvarande och omtänksamma föräldrar. Och en av de vanligaste sakerna jag brukar säga är att det verkar som att de levde liksom ett helt vanligt liv.
Goals.
Goals. År 2004 hade båda sönerna flyttat hemifrån. Jonathan, som var äldst, var 23 år gammal och han låg i flottan. Och den yngsta, Christopher, som 2004 var 21 år gammal, pluggade på University of Rochester i New York State. Mm. Så att Peter och Joan hade liksom landat i det här klassiska som man ju någonstans ändå ser fram emot. Vuxna barn.
Vänta, hur gammal är Ian nu igen? 1,5.
Nej, men det är någonting som känns så fint med det. Typ att så här, för de har fortsatt så här jättenära relation med sina barn och är så väldigt engagerade i sina barns liv. Men de är vuxna. Liksom.
Vet du vad när jag och Marcus blir empty nesters, då har jag en känsla av att jag tänker att vi ska bo i Köpenhamn lite grann. Det är trevligt.
Mysigt. Gud, då kommer jag hälsa på.
Gör du så
på.
Välkommen.
Alltså kanske hälsa på lite för
nej,
ofta.
Nej, det kan du inte. Du är så välkommen. Ja, vi slutar vara empty nesters because she's moving in.
Marcus, jag är ledsen att säga det. Vi har en ny. Men så de har du vet så här, de har börjat skapa sig ett nytt vuxenliv, båda jobbar ganska mycket och sådär. Men ja, helt ändå precis goals så att säga. Den 15 november 2004 så dök Peter inte upp på sitt jobb och det här var väldigt olikt honom. Han var väldigt dedicated till hans arbete. Så att en kollega bestämde sig för att åka hem till dem för att liksom se att allt var som det skulle. Och när den här personen då, kollegan, kom dit så märkte han att så här, eller hade vet, han typ pratade med sin chef och bara så här, de svarar inte, men typ, vad ska jag göra? Så att chefen sa, men gå in. Och när han kliver in så säger han direkt till sin chef så här, det här är en brottsplats, typ, vi måste ringa polisen. För när Peters kollega har klivit in i huset så ser han liksom att det är blodspår på, det är både på trappen utanför och i hallen och runt om i huset. Och när polisen kommer dit, så han lämnar ju såklart för att han är såhär, det här är obehagligt och han vet ju inte om det fortfarande är farligt att vara där liksom. Polisen kommer dit och utöver då bloddropparna i huset på nedanvåningen så hittas också Peter. Han ligger nedanför trappen och han har bara överkropp och är liksom var rejält blodig. För han har då blivit attackerad med en yxa flera gånger. Så han är inte längre vid liv. I sängen en trappa upp återfanns Joan. Hon hade också blivit attackerad med en yxa och men blivit slagen med den eller huggen med den färre gånger än Peter, men hon har otroligt mycket skador. Men när polis och sjukvårdspersonal kommer dit så inser de att hon är fortfarande vid liv. Vilket är helt sjukt, för hon har alltså blivit huggen i huvudet så att man liksom kunde se hennes hjärna. Och hon är liksom inte bara vid liv utan hon är också vaken.
Vad fan?
Sjukvårdspersonalen kommer dit. Så, men hon kan inte prata, men hon kan ändå kommunicera med sjukvårdspersonalen genom att typ röra sina händer och nicka och skaka på huvudet.
Hur är det möjligt?
Mm. Så samtidigt som de gör sig redo för att ta med Joan till sjukhuset för att ge henne liksom akut vård för hennes livshotande skador, så börjar de ändå så ställa lite frågor typ, för att hon är typ
responsiv,
som sagt, kontaktbar. Ja. Så de frågar om hon vet vem som har gjort det här mot henne och Peter, varpå hon nickar. Och så frågar de om det är någon i hennes familj, och så nickar hon igen. Sen kördes hon då snabbt iväg till sjukhuset för vård, och hon är då så illa skadad i, på sitt huvud och i sitt ansikte, så att de kan liksom inte utgöra hennes ansiktsdrag. Så de typ vet inte hur de ska sätta syrgasmasken. Och du vet sådär. Så att hon opereras, skickas in på så här akut operation i 12 timmar, och sen så försätts hon i en sån
koma.
Medicinsk inducerad koma, kanske det man inte säger på
det var en svenska, men som kanske är sant.
Det var vem vet. Ja, vem vet. Så att polisen börjar så här bara, vad fan är det som har hänt? Se den här yxan som har använts vid attacken hittas i parets sovrum, så att de är, liksom, inser att attacken har ju skett där. Det är också blod överallt i sovrummet. Men Peter hittades ju en trappa ner, och så de är så här, har Peter blivit jagad genom huset? Det var också blod på trappen utanför. Det finns också en blodig tidning som har blivit inplockad från brevlådan och så vidare. Så att de är så här, har Peter blivit jagad? Men det är bara hans fotboll som är på golvet, så att man säger, han har kanske inte blivit jagad, eller har han blivit jagad? Obduktionen av Peter ska senare visa sig att han har blivit huggen 16 gånger med en yxa, men attack, alltså han har inte dött av
det,
den här, av det. Så att när hans alarm, alltså det som har blivit skadat är den delen av hjärnan som är liksom alla fine tuning, alltså jag kan ju inte det här, den delen av hjärnan som är liksom det som är svårt, som gör det som är svårt, eller vad man ska säga.
Alltså finmotorik och sådär.
Ja, och den som gör alla basala grejer
andas,
är
typ
intakt. Ja. Och röra sig och så här. Så att när hans klocka har ringt, så har han alltså gått upp, börjat göra frukost, börjat klä på sig, hämtat in tidningen, alltså gjort saker som han liksom bara gör på rutin, som väl typ sitter så i ryggmärgen.
Efter att han har blivit utsatt för det här våldet.
Ja.
För jag tänkte innan när du sa så här, det är någon som har plockat in tidningen, var jag så här, vad fan pratar du om? No offense, men...
Nej, han har tagit in den från trappan.
Gud.
Och sen har han då på grund av skadorna
kollapsat.
Och blodbrist och allting, kollapsat på trappan och dött. Så det som man tror är då liksom,
eller
det
att
man...
de har attackerats i sängen. Alltså han har också attackerats i sängen.
Jäklar,
vad sjukt.
Och sen har gärningspersonen då trott att båda är döda och lämnat, men Peter, ingen av dem är döda.
Tänk att se det, tänk att se honom gå ut och hämta sin tidning.
Alltså det är så sjukt.
Jävlar.
Nej, men det är så sjukt. Så att Joan, men Peter avled ju i huset av sina fruktansvärda skador. Och Joan då försätts i koma. Men innan hon gjorde det så har ju hon då kommunicerat med sjukvårdspersonalen och indikerat att det är någon i hennes närhet som har gjort det här. De hade ju två söner, Jonathan och Christopher. Och Jonathan var iväg på något uppdrag med flottan. Så att de var bara direkt och sa, det kan inte vara han. För att han, jag vet inte om han var liksom utan för landet, eller du vet, för långt bort för att det skulle kunna vara han. Men deras yngsta son, Christopher, pluggade på universitetet i Rochester, och det låg 3,5 timmar bort från deras hus i Delmar. Och så de är bara så här, kan det vara han då? Låt oss prata med honom. Christopher nåddes av nyheten om attacken på hans föräldrar när han satt, liksom, eller när han var på sin skola. Han hämtades upp av en släkting och kördes till sjukhuset där hans mamma låg. Och då när han kommer till sjukhuset så har han ingen aning om att han är misstänkt. Och när han såg sin mamma på sjukhuset, vet, så bröt han ihop totalt. Men väldigt kort efter att han kommit dit så meddelade polisen ändå att så här, vi behöver ta in dig på polisstationen för att vi behöver prata med dig liksom. När han kom till polisstationen så hade de också bett honom att lämna DNA-prov, lämna fingeravtryck och du vet, ge dem de kläder som han hade haft på sig den kvällen som hans mamma och pappa överfölls. Och alla de här sakerna gjorde han liksom utan att tveka. Så de undrade vad han hade haft för sig den kvällen eftersom hans föräldrar hade attackerats. Och han berättade då att han hade varit på campus där han pluggade och att han hade hängt i tv-rummet i sin korridor. Han hade smsat lite med sin tjej och sen så hade han typ somnat på soffan i tv-rummet där han sen typ hade sovit liksom.
Uh-huh.
Han berättade att han dagen efter nåtts av de här fruktansvärda nyheterna och sättet som han fick reda på det, vilket det här är faktiskt helt sinnessjukt, var att det var en journalist från Times Union som ringde till honom och var typ så här: dina föräldrar är döda.
Gud. Det är som den här Aftonbladet-publiceringen efter
Örebro-skjutningen
typ. Åh fy fan vad hemskt.
Det är så jäkla hemskt. Så det är det han berättar, har liksom, det är hans alibi för kvällen helt enkelt.
Han har sovit på en soffa i ett tv-rum.
Exakt.
Känns ju spontant som att det skulle kunna gå att verifiera.
Precis så. Lite kort om då polisens misstänkte och då tillika Peter och Jones yngsta son Christopher. Han beskrivs som en väldigt snygg, begåvad, omtyckt och ambitiös person. Han pluggade... Han hade alltid varit duktig i skolan, duktig i sport, du vet, han hade alltid haft mycket kompisar, han var aktiv i kyrkans ungdomsgrupp, han hade jobbat extra som liksom redan från tonåren på en veterinärklinik och du vet sådär. Han verkar vara en så perfekt person.
Störigt.
Riktigt störigt. Hans kompisar berättade också att han var en väldigt generös person. Han hade alltid med sig så mycket cash ut och han bjöd dem på typ allting de gjorde. Vilket de typ inte tyckte var så konstigt eftersom de hade förstått att han kom från en sån förmögen familj. Han brukade, du vet, ta med sina kompisar och visa upp det mansionet som han hade växt upp i. Typ när han var ute så här, körde och bara, här bodde jag typ. När jag var liten. Han hade också råkat försäga sig någon gång till flera vänner om hans konto på Caymanöarna där han hade 2,8 miljoner dollar.
Det är så lätt att råka försäga sig om sitt konto på Caymanöarna där man har 2,8 miljoner dollar.
Ja, men verkligen. Och så hade han ju nyligen då köpt ett ganska fett hus i North Carolina som han pratade med sina polare om att så här, vi åker dit, du vet, låt oss åka dit snart. Sådär.
Ja.
Men han var kort och gott liksom ingen person som någon någonsin skulle liksom misstänka att man, han vet, ens kunde göra någonting sånt här fruktansvärt. Han beskrivs som en schysst och bra person helt enkelt. Och trots allt det här då liksom han, som folk säger om honom och att Christopher då sa till polisen att han hade befunnit sig 3,5 timmar bort när hans föräldrar blev attackerade, så tyckte polisen fortsatt att han var deras liksom nummer ett misstänkta person. Hans mamma hade ju i princip sagt det liksom, när de kom till brottsplatsen. Så att de började helt enkelt med att kolla om hans alibi höll. För precis som du sa så känns ju det som en ganska lätt sak att kolla. Och de pratade då med alla som bodde i samma korridor som han. Och de berättade att de hade suttit och tittat på film i deras tv-rum den här kvällen. Men att Christopher inte varit där. Mm. Det var ingen som hade sett honom på hela kvällen och det var liksom inte så att man hade kunnat missa honom, för det var ett litet rum där de hade, du vet, typ så, tre soffor och en tv. Så att man hade liksom full koll på vilka som var där. Han hade synts till att när han liksom sovit på en soffa i tv-rummet klockan 10 morgonen efter, men det var ingen som hade sett honom varken på kvällen eller under natten. De pratade också med Christophers flickvän och hon berättade då att de hade haft sms-kontakt under kvällen som var liksom helt som vanligt och sådär. Och sen hade de hörts morgonen efter och då hade de smsat om vanliga grejer och så hade han sagt typ såhär, jag har inte hört från mina föräldrar på ett dygn. Jag hoppas att det är bra med dem och typ, jag känner mig nervös för att jag inte har hört från dem. Och sen så hade det gått några timmar och sen hade han då smsat igen. Och berättat att hans föräldrar var döda. Så hon var så här, det var bara lite weird typ. Kläderna som han hade lämnat in till polisen hade inga spår från hans föräldrar. Alltså inga DNA-rester från liksom, någon annan än honom själv. Och när polisen gick igenom brottsplatsen så fanns liksom, det fanns inga spår att någon annan hade varit där. In terms of typ DNA, fingeravtryck, fotspår, någonting, du vet så. Däremot så hade familjens övervakningssystem, alltså larmsystem, som de hade köpt in ganska kort innan för att de hade haft inbrott i huset, blivit förstört. Det hade liksom, de hade krossat, hela dosan var typ krossad. Så att det var så här, slogs den sönder för att larmet skulle stängas av så att personen kunde gå in. Men det polisen kunde se var att larmkoden för att liksom deaktivera larmet hade tryckts in kort innan skärmen och larmdosan hade förstörts. Alltså kort innan då de hade överfallits.
Så det är någon som hade koden helt enkelt?
Ja, det här gav polisen då en liten ledtråd. För det var bara 4 personer förutom Joan och Peter som hade koden. Och Christopher hade ju lämnat kläder och DNA-prov och alla de där grejerna, och polisen bad honom också att lämna in hans bil för undersökning, vilket han gjorde. Han hade en gul Jeep med sånt tygtak, alltså cool. Sån cool, lite sån 90-tals Baywatch-bil typ, inte så diskret bil. Och om larmsystemet i huset hade gett polisen en ledtråd om vem deras gärningsperson var, så fortsatte Christophers bil att göra det också. För i bilen hittade polisen en sån tulldosa, alltså du vet, som en sån dongel, eller vad det kan kallas.
Va?
Som, alltså du vet, en sån automatisk bil, alltså du vet när man åker igenom en biltull, så kan man ha, antingen kan man betala cash eller så kan man ha en sån elektronisk dosa som sitter, så man bara kan köra igenom en sån självbemanningsdesk. Okay. Alla som bor i Öresundsområdet kan nog relatera till det här. För sån har man på till exempel Öresundsbron.
Ja.
Han hade en sån elektrisk dosa, men den låg slängd på golvet i bilen. Alltså nedplockad från fönstret där den liksom vanligtvis satt. Och i bilen hittade de då också 2 såna här biltullsbiljetter som köpts manuellt i ett bås under natten. Attacknatten.
Alltså, you idiot.
You idiot. Biljetterna var köpta in och ut ur tullarna som låg då på vägen mellan Christophers skola och Peter och Jones hus på tiden, liksom på den här tiden på natten helt enkelt. Och tiden mellan biljetterna, alltså när biljetterna var köpta, var köpta med 3,5 timmars mellanrum. På en av biljetterna återfanns Christophers DNA, och de personer som arbetat i tullbåsen den här kvällen kom ihåg Christophers bil från kvällen och vittnade om en man vars signalement, trots då att den här personen burit keps, var väldigt likt liksom så Christopher såg ut helt enkelt. Och den ena personen som bemannade tullbåset kom ihåg honom för att han tyckte att Christopher, eller för att det hade liksom varit en sån fräck bil. Att han liksom hade hajat till och bara, fan vilken snygg, cool bil. Och den andra personen kom ihåg bilen och Christopher för att, alltså han hade speedat in mot tullbåset liksom. Så hon som jobbade i båset på tillbakavägen kände igen bilen och kom ihåg bilen för att den hade förts fram på ett sånt uppseendeväckande sätt helt enkelt. Peter och Jones granne vittnade också om att han hade sett en bil han kände igen den natten som de attackerades, och att det då var Christophers gula Jeep, och den stod parkerad på uppfarten. Och han hade inte tänkt på det så mycket eftersom den stod där då och då, eftersom liksom det var hans föräldrars hem. Men när allting började samlas ihop så var ju det såklart väldigt, väldigt misstänkt. 3 veckor efter attacken så vaknade Joan upp från sin koma. Hon var väldigt illa tilltygad och alltså du vet, de har gjort sån restaurering, eller vad säger man, restaurerande operations på hennes ansikte. Men hon har heller inga minnen från attacken. Hon har inga minnen från den dagen överhuvudtaget. Men hon var väldigt säker på en sak, och det var då att hennes son Christopher inte hade någonting med saken att göra. Och trots alla de här sakerna då som polisen lyckats samla ihop som verkligen pekade på att det var han, så var hon helt, helt säker på att han var oskyldig. Hon stod helt bakom hennes son och hans nekande då till någon typ av inblandning. Polisen var trots det ändå säker på att det var han som var skyldig, och ju mer de undersökte kring honom desto tydligare blev det, för att motivet liksom till varför han skulle ha gjort det här blev mer och mer tydligt. För Christopher hade ju skrutit för alla sina kompisar i skolan om hur tät han var och vilken rik familj han kom från. Och även om familjen Porco liksom inte hade det dåligt ställt, så var de en helt
vanlig familj.
Så de hade ju absolut inte den här typen av ekonomi. Du menar
2,8 miljoner dollar
påskina
på ett konto på Caymanöarna?
Och de hade inte bott i den här, ett sånt här mansion. Och du vet, så här. Så att han hade helt enkelt ljugit för alla sina vänner. Också hans flickvän som typ sa, berättat att så här, han pekade ut ett jättefett hus någon gång när de var ute och körde. Och att hon bara inombords bara, där har du inte bott, för där känner jag dem som bor. Alltså du vet, så här.
Också bara typisk girl att ändå vara så. But I'm gonna stay with you. That's fine.
Alltså verkligen. Och så här, verkligen inte låta honom tappa ansiktet.
Nej, vad är väl en liten fastighetslögn här och där?
Exakt. Oh. Nej, och han hade också då hamnat på glid på olika sätt. Han hade ju arbetat på en veterinärklinik så liksom från tonåren och uppåt. Och där hade han redan då börjat stjäla olika saker. Han hade stulit då olika elektroniksaker, vet, datorer, kameror och mobiltelefoner. Och sen hade han sålt det på eBay.
Ja.
Och efter det så har han då liksom blivit av med sitt jobb där. Eller du vet, så här, det var bara så här, när de kom på det så bara, okej, you're out, typ. Och det var inte bara på hans jobb som det skett sig. Han hade också blivit avstängd från universitetet för att han hade så dåliga betyg. Och efter att han hade blivit avstängd då från University of Rochester, så hade han sökt sig till ett community college i närheten för att typ plugga upp sina betyg för att komma in igen. Och han kom tillbaka till University of Rochester med höga betyg som skulle visa sig vara fejkade. Det tror jag ingen märkte då, för att sen liksom när han väl hade då med sig sina upppluggade betyg, så var det ju då att han skulle betala sin avgift helt enkelt. Men han hade inga pengar. Och för att betala den då så frågade han sin pappa om han kunde få pappans uppgifter för att skicka in en så här gemensam ansökan om ett lån på $2,000, vilket Peter gick med på. För att de har hela tiden varit så här, även när han bara, du vet, fuckar upp saker, så är man så här, det här är inte bra, men vi backar dig,
vi kommer hjälpa dig
med det du behöver. Alltså de är verkligen schyssta föräldrar. Så han går med på att så här, ja, vi söker tillsammans om de här $2,000. Det dröjde inte länge innan banken ringde till Peter för att dubbelkolla hans ansökan på ett lån om $32,000.
Oh, Jesus Christ.
Peter gick såklart i taket och markerade väldigt tydligt mot sin son att det här inte var okej. Han hade precis redan innan betalat av ett lån som Christopher hade tagit utan täckning för att betala sin gula jeep.
Såklart.
Det var liksom minst sagt spänd stämning mellan Christopher och hans föräldrar.
Det är också det här, det svåra i att så här, när slutade vara att hjälpa sitt barn? Alltså förstår du vad jag menar, typ att det är så här,
alltså,
om man verkligen bara vill göra det bättre och det ska bara go away och man ska bara kratta, men det här känns liksom helt överstyr.
Nej. Verkligen.
Oh,
polisen hittade en mail, ett tråd mellan Peter och Christopher som liksom visade på hur det var mellan dem. Några mejlen, det här är liksom ett utdrag, så är Peter har skrivit så här: "Did you forge my signature as a co-signer? What the hell are you doing? You should have called me to discuss it." Och sen skriver han: "I want you to know if you abuse my credit again, I will be forced to file forgery affidavits in order to disclaim liability. Things are obviously spinning out of control with you." Så han har blivit liksom tillsagd på riktigt på skarpen. Liksom, jag vet inte om han har blivit det innan, men det här är ju så här, han har ju uppenbarligen, som precis som du säger, så här, vad är gränsen mellan hjälpa och skälpa. De har krattat och krattat och krattat, men han har ju bara liksom inte skött det. Det visar sig också att om Peter och Joan skulle dö så skulle Christopher och hans storebror Jonathan få ut livförsäkring på sina föräldrar. Då de skulle då få $1,000,000 var.
Gud.
Så motivet känns liksom för polisen såklart väldigt tydligt. Mm. Det finns ju fortfarande liksom inga fysiska bevis liksom i DNA och vet, sånt där. Och det tror man är för att han har alltså stulit veterinär, alltså en scrub typ, handskar, hårnät. Och de som var hans arbetsgivare på veterinärskliniken säger att han, så här, han var jättebra på att städa, han var jättebra på att typ hålla hygienen, alltså du vet att han, så här, han vet hur han typ håller undan håller undan, städar kliniskt helt enkelt. Så de tror då att det, liksom, det är på det sättet han har lyckats göra den här helt fruktansvärda, vidriga attacken på sina föräldrar och inte lämna några spår för att han typ har den utbildningen med sig helt enkelt.
Men alltså det är sånt våld.
Det är sånt
så grovt våld liksom.
Nej men helt sinnessjukt. Alltså det, bilderna, nu går jag händelsen för, men bilderna, de visar alltså bilder på från attacken i rättegången och de har domaren liksom varit så här, de här måste ha svartvita för att det är för graphic liksom, bara blodet. Till slut då, ett år efter att Peter mördats och Joan attackerats, så greps Christopher på riktigt. Hans mamma och andra släktingar stod fortsatt bakom honom och samlade ihop pengar för att täcka hans borgen på $250,000. När han var liksom då ute mot borgen och väntade på sin rättegång så sågs han ofta med sin mamma. De gjorde, du vet, så här, åkte, bodde på hotell, alltså, du vet, åkte iväg och så här, tog hand om varandra typ. Men han var också ute och festade jättemycket för han hade liksom blivit något av en kändis i området. Hans rättegång hölls i Orange County för att hans försvar då menade att han inte kunde få en rättvis rättegång i sin hemstat eftersom det då skrivits så mycket om honom och mordet. Hans mamma var vid hans sida hela tiden under rättegången och du vet skrev massa såna önskningar om att så här, snälla liksom, det är inte han, var milda och du vet så. Men Peters syster Patty var däremot helt säker på att det var han och var då liksom inte lika förlåtande. Under rättegången så då visas det bilder som är helt fruktansvärda och alla bryter ihop och det alltså verkar vara fruktansvärt liksom så. Men, och han fortsätter att neka hela tiden och menar bara att polisen var helt övertygade om, redan från början hade bestämt sig så att de liksom inte ens utforskade andra alternativa spår. Medan då åklagarsidan är bara så här, det är så tydligt att det är han som har gjort det. Så det är liksom två väldigt så här, ja, tydliga spår helt enkelt som de driver. Efter rättegången så var juryn ändå helt säker på att det var Christopher som mördat Peter och försökt mörda Joan. Han ansågs vara skyldig till mordet på sin pappa och mordförsök på hans mamma. Och han dömdes senare till 50 år till livstid i fängelse. När domen föll så sa Christopher så här: "A minor dispute between my father and me was taken completely out of context and then multiplied by the police and the prosecution because they needed to invent a reason why a person has never who has never been violent is his entire life would randomly decide one day to partake in unspeakable destruction of life." Och Joan blev liksom otroligt ledsen när domen föll och Peters syster då, Patty, tyckte att det var en rättvis dom och var nöjd med den. Så liksom det blev som två läger i det. Och Christopher avtjänar nu sitt straff och fortsätter att neka till någon typ av involvering i det här. Och har blivit intervjuats och bara liksom säger såhär, det är så sorgligt att min mamma nu
förlorat mig,
både mig och pappa.
Mm. Men alltså, hur förklarar han det här med bilen? Vet du det?
Nej, lite oklart faktiskt.
Att det bara är så här, nej det var inte jag. Eller liksom, det här med att det liksom att den har setts på garageuppfarten och i de här vägtullarna. Mm. Och alltså så här. Mm.
Nej jag vet, det är ju väldigt tydligt. Alltså de har ju jättebra
fan, vad
bevis. Sjukt. 2013 så gjordes en sån här Lifetime-film.
Oj.
Om Christopher. med namnet The Romeo Killer, Chris Porco Story. Och det här gjorde då honom rasande. För att han menar ju då att de liksom gör en film om någonting som inte är sant, helt enkelt. Så han stämde dem och försökte få filmen stoppad och så vidare. Men det lyckades de inte med. Jag har försökt hitta den. Jag har bara hittat den på IMDb. Jag har
inte kunnat se den.
Det ska vi se genast. Den ser ut som en sån riktig...
Yep.
Alltså, just för att han beskrivs som en sån...
Romeo killer.
Ja, och det är väl för att han typ var klassas som snygg, liksom. Perfekt. Och sen smaken är ju som baken, men...
Var delad, eller?
Ja. ska vi se, den har faktiskt 5.5 av 10 ändå.
Jättebra.
Men så det var mordet på Peter Porco och mordförsöket på Joan Porco.
Jag kan inte släppa det här, att han var ute och gick.
Nej, alltså det är så obehagligt.
Det är helt jävla
alltså, det är precis som, tänk om man hade sett det här.
Det är som en mardröm, en skräckfilm liksom.
Ja, verkligen.
Uff.
Alltså det är så, fy fan, nej det är så sjukt. Och det, de som var så på plats där, på brottsplatsen, var också bara så här, det här är liksom, det var typ det sjukaste någon någonsin hade sett liksom. Jag har lyssnat på ett jättebra avsnitt av Case File om det här fallet. Jag har läst på Wikipedia såklart. Jag har sett, eller följt en timeline på Spotlight News, och sen så har jag läst en liten uppsjö av artiklar från olika journalister, skrivna av olika journalister på Times Union då, som har följt fallet alltså otroligt noga och skrivit artiklar löpande från start när man typ inte visste någonting då. Då var ju de som ringde till Christopher fram till rättegång och sen även där filmdebaclet och allting. Så det finns liksom hundratals artiklar där. Jag har inte läst alla, men försökt liksom följa mig igenom tidsspannen. Alltså. Och sen så har jag sett ett Dateline-avsnitt då om fallet som heter Mystery Romeo Killer.
Det där var helt
stört. Det är så sjukt. Mm. Och det kanske är så att man typ inte kan tro någonting sånt om ens barn. Men liksom, jag vet inte. Det är bara så jävla hemskt, verkligen.
Det är så jävla hemskt. Tack snälla du.
Ja. Tack Karin, och tack alla ni som har lyssnat den här veckan. Vi love you och
in på
mordmotmord.se
och skaffa biljetter, så hoppas vi att vi ses på avskedsturnén.
Da 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 da.
Hej då!
Hej!
En del av